En podcast från Aftonbladet Kultur.
Hej och välkomna till Vi tvår våra händer, avsnitt nummer 2. Det är Aftonbladet Kulturs podcast som görs i karantän, i splendid isolation, ifrån 3 olika hem här i Stockholmstrakten. Vi har hemmet där professor Sven Anders Johansson bor. Hej.
Hej, hej.
Och vi har hemmet där Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson bor. Hej på dig.
Hallå, hej.
Och mitt lilla hem, Martin Ågårds hem, där jag sitter. Jag hade tänkt börja med ett bibelcitat idag. Vill ni höra det eller ska
ja.
Vi skippa det? Nej, vi kör
ja,
det. Okay. Väl ändå mitt folk, gå in i dina kamrar och stäng igen dörrarna om dig. Göm dig ett litet ögonblick tills dess att vreden har gått förbi. Ty se, Herren träder ut ur sin boning för att hemsöka jordens inbyggare. Bra, passar ju väldigt bra. Jesaja 26:20 var det här. Det handlar ju precis om det liv vi lever just nu. Kan man tro? För jag har tänkt lite så här, jag har försökt få tag på en domedagspredikant här den senaste veckan, för jag tyckte det vore en spännande vinkel. Jag tänker att den här situationen vi befinner oss i borde vara en perfekt mylla för liksom undergångspredikanter och sådär. Men det verkar inte finnas någon. Min teori, eller i alla fall ingen som har fått något större genomslag, det är någon så här shia-präst som har sagt att det här är Guds straff och sen själv fått corona, och så här, familjen Kardashian har predikat om att det här är straff från ovan. Men jag tror att helt enkelt mötesförbudet gör det ganska fruktlöst att försöka driva någon sorts sekterism här. Det går liksom inte att få någon tillväxt i sin kyrka. Ni hör att jag har en väldigt marxistisk syn på religion här nu. Liksom. Det handlar om så här, att vinna marknadsandelar i sin kyrka. Det är svårt i den här situationen där man ändå inte kan dra in folk till sina sektmöten. Om man inte hittar någon så här swish-lösning på religion. Ja, sånt sitter jag och funderar på.
Men varför går det inte att ha en undergångspredikan och organisering online? Man brukar ju säga att sociala medier premierar vrede, fruktan, den typen av känslolägen.
Jag tror det kan, alltså det funkar ju, men du måste ju ha någon motiv till att göra det. Och du tjänar ju ingenting på det. Jag tror inte du får liksom någon tillväxt i din kyrka. En kyrka bygger ju ändå på liksom möten i grund och botten, tror jag. Det finns väldigt få digitala kyrkor som jag har sett.
Men jag kollade upp det där verserna här som du läste upp. Och jag tycker du bryter ju på ett lite ologiskt sätt. För att där du klipper av, om jag läser vidare, så står det ju: ty se, Herren träder ut ur sin boning för att hemsöka jordens inbyggare för deras missgärning, och jorden ska låta komma i dagen allt blod som där har blivit utgjutet, och ska inte längre dölja dem som där har blivit dräpta. Alltså du klipper ju bort vår missgärning här, att det är vårt eget fel. Vi har liksom, det är människorna som har gjort, betett sig dumt här och därmed orsakat här Guds vrede som nu kommer över oss.
Men det är inte liksom, bibelcitering är ju all citeringskonstens urmoder på något vis. Det handlar ju bara om att klippa vid rätt ställe för att få ett citat som bekräftar ens egen tes. Typ. Men okej, det saknas vår missgärning. Men det är väl, ja, ur ett domedagspredikantperspektiv så är det väl, det är väl precis det detta handlar om i sånt fall.
Ja, ja, jo. Men det blir, ja, det är en straffande Gud som har skäl att vara arg på oss här.
Men utifrån den läsningen så kan man väl ändå säga att det stråket finns väldigt tydligt i analysen av det som sker. Om man tänker på den här, vad ska jag säga, argumentet att det här handlar nu om naturen som slår tillbaka. Att det är vi, människan, liksom, i antropocen som har förökat oss så pass mycket genom vår livsstil så att vi har liksom trängt undan. Vi lever på ett onaturligt sätt, och de här pandemierna,
köttätandet inte minst och så vidare.
Liksom. Ja, att de här pandemierna blir liksom en konsekvens. De här globala pandemierna kommer komma med ökad frekvens nu eftersom vi lever på ett sätt liksom nära undanträngda biotoper och hur det nu
men vilka sprider de här tankarna?
Ja, men det finns ju, jag har läst ganska många sådana texter som handlar just om när man ska förklara varför alltså pandemins ursprung och varför den kommer med sån kraft, så är det ju att människan lever alltså ursprunget från de här wet markets i Kina där man, men också att kraften i pandemierna kommer ur liksom det globala sättet att leva, väldigt täta städer och en slags kritisk massa av människor som har trängt undan då andra arter och då får det här som sitt straff.
Tilltalas ni av...
Amelie Björk skrev en artikel i Aftonbladet på vår sida för några veckor sedan, någon vecka sedan. Väldigt bra tycker jag om just men köttindustrin och så vidare, men just det du säger Karin, att det finns ett slags orsakssamband här som man måste vara medveten om. Liksom. Det är inte bara en otur att det här inträffar liksom.
Men hennes tes var ju att veganism, om veganismen skulle bli mer spridd så skulle vi slippa epidemier och pandemier av det här slaget. Eller i alla fall minska dem betänkligt. Därför att vi skulle då inte leva lika nära de här smittbärande husdjuren. Men det skulle ju betyda att vi skiljer oss helt ifrån våra husdjur som har levt med oss sedan, jag vet inte, tiotusentals år.
Ja, fast det är ju inte bara husdjur i bemärkelsen. Katten som han har hemma, utan det är liksom boskaps, alltså köttindustrin i stort liksom, som väl är problemet i så fall, att hur som bara växer och växer och ja, jag är ingen expert på det här, men det finns ju man går tillbaka och läser artikeln igen tycker jag väl, och så finns det mer där.
Men tilltalas ni av de här tankarna på, eller tilltalas, jag vet inte vilket ord jag ska välja, resonerar de hos er, de här idén om att det här är liksom en naturens hämnd helt enkelt på något vis?
Men jag tycker det är svårt, för att jag menar, om man tittar tillbaka historiskt så ser vi ju, det är inte första gången genom människans historia, både bakåt och mer nyligen som... Ja, men det talas om spanska sjukan och den här Hongkong-asiaten som det kallades i Sverige. Och, ja, som sagt, pandemier är ju inget nytt. Men det som jag tror de för fram, som driver den här tesen, det är väl att människans liksom, sårbarhet för dem och också kanske frekvensen kommer att öka som en följd av det. Det får vi väl se. Men vad var det i frågan? Om man tilltalas?
Ja, men om det liksom slår an en ton inom er...
Alltså, jag skulle säga i högsta grad, även om jag tycker att naturens hämnd kanske pekar lite fel, men vad det här handlar om tycker jag att vi måste tänka om vad vi menar med natur, alltså relationen mellan kultur och natur eller marknad, natur och så vidare. Så jag skulle, det är en slags, det är vad vi ser är baksidan av en slags naturbehärskning som hela vårt moderna framsteg består av och som det är inte, det har ju slått, det finns liksom ingen naturbehärskning utan att det drabbar oss själva, för att vi själva också är natur. Och ja, men det finns ju ja, vad ska man säga, men så det är klart det slår tillbaka. Och kanske att vi vet, det är också att det blir liksom för enkelt att säga att det här är natur, för att vi har inte längre tillgång till någon, vi vet inte längre vad naturen är. Det är ju på ett sätt det som är poängen med det här med köttindustrin, att är, vi kan inte längre säga att det här viruset är det slags någonting mer egentligt eller naturligt, utan det är på ett sätt en produkt av hela vår moderna kapitalistiska tillväxtlogiken och så vidare. Men där vi också har levt i någon slags, och lever i någon slags tro på att vi kan behärska och kontrollera detta som finns där som någon slags materiell förutsättning för vårt framsteg. Men det kan vi ju inte. Det är ju det som visar så här, att vår kontroll är ett, behärskningen är liksom ganska halvdan, för att uttrycka det milt då.
Och det tycker jag är intressant om man tänker på hur den här krisen då, vår reaktion på den. Och det finns ju någonting intressant att fundera kring, både i liksom vilka uttryck den här reaktionen tar, som vi pratade lite om förra gången, med undantagstillstånd och sådana saker, och stängda gränser som är någon slags symbol för kontroll. Men det är också, jag tänker också på om man jämför, och det är många som gör den här krisen med klimatkrisen, så det finns ju en kraft i responsen på det här viruset som är ju helt enorm, alltså hur världen svarar på den här krisen med synkroniserade aktioner, liksom enorma ekonomiska insatser, stimulanspaket, utbyggda skyddsnät. Det är ju liksom, det är helt, man har, det är svårt, ja, det är helt enormt helt enkelt. Och jämföra det med den väldigt passiva, slappa responsen på klimatkrisen, där den bara så att säga får fortgå. Och frågan, en sak som jag funderat på är om det kanske är, klimatkrisen har vi på något sätt definierat som någonting som vi själva är skyldiga till, människan, medan det här viruset är på något sätt en gemensam fiende utifrån, verkar den tolkas som, läsas som. Jag funderar på om det kan, sen kommer den här krisen med
så
sån kraft.
Så det är helt enkelt lättare sån, att enas?
Ja, det är lättare att enas mot detta virus. För det är liksom en gemensam fiende. Det är liksom en klart definierad problem. Det är liksom någonting som måste stoppas. Vi är i krig med viruset. Gemensamt, mänskligheten.
Det är en jättevanlig metafor nu.
Krig. Precis. Medan klimatkrisen är på något sätt något som förstås som något som är mycket mer inbäddad i vårt ekonomiska system, som handlar om livsval, ekonomiska modeller, något som vi själva är skyldiga till, och då blir det mycket, mycket svårare att hantera och svara mot. Ja, det jag funderar på.
Jag har ju haft en liten teori som jag tidigt försökt lansera, alldeles för tidigt tror jag, och det är ju att jag tror att viruset var ett hot som nådde de vinnande klasserna helt enkelt. De har suttit väldigt ohotade i många år. Klasser med ett maktinnehav. Och helt plötsligt, men de nås ju också av ett virus. För alla nås av viruset. Och det är därför tror jag var min teori att reaktionen blev så oerhört stark. Därför att nu var det människor med tillgång till maktmedel som hotades till livet, bokstavligt talat. Just idag ligger Boris Johnson på intensiven. Och det har de inte gjort av liksom ekonomiska kriser eller av det långsamt pågående klimathotet tidigare. Jag vet inte, det kanske är spekulativt, men det kändes så.
Ja, det ligger väl något i det. Men det är ju någonting väldigt paradoxalt och ironiskt i de två olika sätten att reagera på de här som inte... Det framstår inte som helt rationellt, liksom. Jag läst lite, gick tillbaka och läste det senaste numret av tidskriften Subaltern, där det finns en essä som heter Katastrofism av två fransmän, René Riesel och Jaime Semprún. Här är också en sån här rätt profetisk text skriven på 90-talet tror jag, där de beskriver just det här. Där
2008, jag kollade upp
det. Ja, var den så pass sen? Ja. Men i alla fall, det är långt före pandemin och sådär. De pratar ju mest om de liksom väldigt sarkastisk kritik av kapitalismen och miljörörelsen. Men de talar också om virusen där. Vad säger de bland annat? Alltså handfallenheten hos vetenskapen, att försöka hantera detta som är så... Men verkligheten är den att forskarna inte vet något alls om de processer för vilka de försöker skapa modeller, säger de, och liksom man kommer dessa grovt tillyxade prognoser och så vidare. Och alltså att där de en katastrofens realitet är omöjlig att få kunskap om genom de medel som används för att skapa den. Alltså att på ett sätt att våra försök nu att hantera det här är liksom en del av samma apparat som har skapat det på något vis. Va?
Vad är då liksom katastrofismen i det hela? Är det en överdriven oro eller? Är katastroftänkande, är det betyder?
Ja, på ett sätt ser de det här som ihopvävt med hela framsteget. Så va? Sen har de har ett djupt anarkistiskt drag, så de försöker se någon slags potentiell frihet i det här, att bejaka detta då, att det skulle kunna tas ut ur hela det här systemet som de är mot, va? Liksom ut ur kapitalismen. De menar liksom att miljörörelsens kritik av försöken att liksom komma till rätta med klimathotet och så vidare är alldeles för måttliga och modesta och barnsliga liksom. Så jag tror att jag vet inte, jag tycker att det är ganska magstarkt, den är rätt uppfriskande i sin radikalitet och sådär.
Men hållbar underkastelse är något begrepp de lanserar, vad betyder det?
Ja, nu vet jag inte. Det är en rätt vild text liksom. Jag har inte läst den så noga. Men jag tänker alla de här, även den sen, att hela det här och alla filosofiska svar och försök att förstå vad är det vi ser och så vidare. En del är ju rätt idiotiska, men det är någonting i detta som kan få oss att få syn på vår normalitet och vårt samhälle och den kapitalism vi befinner oss i lite grann från sidan, eller få ett konstigt nytt perspektiv på allting, som saker kan framträda som inte var synliga tidigare. Och
det där, alltså, det är ju verkligen en tid för nya perspektiv eller tecken på jordens undergång. Jag vet inte, Financial Times har skrivit en ledare om att införa medborgarlön och högre kapitalskatter. Karin, du har kikat på den.
Ja, jag har kikat på den. Den har fått mycket uppmärksamhet. Och de skrev den i fredags. Och den är väldigt skriven utifrån ett, jag tror det som Anders är inne på, ett slags yrvakenhet inför liksom enorma brister och sårbarhet i hela systemet. Att, vi pratade, tror jag, lite grann förra gången om hur liksom de moderna välfärdsstaterna kom som ett svar på andra världskriget och liksom statens roll i mobiliseringen av samhällen i bred mening under kriget och som en slags krigsmobilisering, och att man fick syn på att liksom den typen av projekt var möjliga. Men också att välfärdsstaten kom som ett svar på helt enkelt en oro för revolution, alltså de styrande klassernas rädsla för att om vi inte gör någonting så kommer liksom revolutionen, och det är bättre då att att vi kompromissar med arbetarrörelsen och med
och Sovjetunionen fanns där som ett reellt hot.
Ja, exakt, och fascismen fanns som ett reellt hot, så att det blev en liksom under galgen en slags kompromiss då mellan arbete och kapital, kan man säga. Och på något sätt är det som att igen den här liksom rädslan har under årtiondena efter andra världskriget försvunnit och liksom bleknat och glömts bort, och man har suttit väldigt tryggt, alla har suttit väldigt tryggt i sina bon, och liksom inkomstklyftorna har ökat, förmögenhetsklyftorna har ökat. Och så nu kommer den här krisen, och plötsligt så blottas då de här, vad händer i USA om 11 miljoner, nu var det väl 6 miljoner personer som har anmält sig på någon vecka till arbetslöshetskassan. Alltså om miljoner och åter miljoner människor nu blir arbetslösa, saknar sjukförsäkring, kanske står enorm skuld för sina räkningar liksom, som de inte kan betala. Det uppstår en rädsla också, en reell rädsla. Och då ser man att det sociala kontraktet, det var väl värt någonting. Och nu har vi tappat bort det. Så att, och frågan är vad som kommer ur det. Och om det är liksom temporärt. Jag funderar på om det kommer liksom klinga av också i takt med att då, om det beror på hur den här krisen fortlöper. Men ja, det är väldigt intressant, den här paniken nästan som man läser in mellan raderna i den texten. Och det handlar ju om att försöka då rädda marknadsekonomin eller kapitalismen från de här hoten som man ser, auktoritära hot eller revolutionära hot. Och det är intressant.
Det är fascinerande att Olin Wright, som vi pratade om förra gången i sin bok Antikapitalism nu, han förespråkar ju också obetingad medborgarlön. Att liksom då kommunisten och var det Financial Times liksom enas i samma idé här på något vis.
Ja, just det. Och det är bättre. Ja, exakt. Det blir tillbaka till den här kompromissen då. Men bara i Sverige har man ju sett de sista veckorna ett enormt inflöde i A-kassan till exempel. Mm. Personer som har gått och känt sig också då trygga i sin anställning eller inte sett något personligt eget behov liksom nu söker sig till de ja, gemensamma försäkringarna. Så att det finns, ja, det finns någonting. Jag vet inte.
Men det finns ju en potential
det
här.
Det finns
då,
en potential där, en slags reformistisk potential.
Men finns det politiker som kan hantera det här just nu? Som kan ta tillvara på den potentialen och skapa en ny kompromiss? Eller ja, driva en revolution? Det kommer väl alltid finnas revolutionärer, men den här breda kompromissen?
Nej, jag vet inte. Tillbaka till liksom det politiska svaret har ju ändå varit historiskt kraftfullt om man tittar på de här paketen som nu rullas ut i Europa åtminstone. Sen finns det ju en jättestor diskussion på EU-nivå om hur ska man lyckas liksom föra en solidarisk politik. Vad händer? Jag menar, Italien står ju inför undergången nu på många sätt. Det var ju otroligt sårbart redan innan. Nu sitter människor inlåsta månad efter månad. Liksom, snart kan vi nog vänta oss liksom kravaller i södra Italien när människor börjar frukta för liksom svält och liv och hälsa för att man sitter inlåst. Så att frågan är också vad som händer med det europeiska projektet. Det var ju något man inte löste så väl under finanskrisen. Där fanns ingen riktig solidaritet mellan länderna. Och det är ju en jätteintressant tidpunkt på det sättet om man ser. Om man kan se att om vi kommer få se att länderna glider isär eller om man lyckas vara solidariska i själva den ekonomiska krishanteringen. Jag vet faktiskt inte.
Jag tänker att det är rätt avgörande här hur just det här med att folk kommer i facket nu. Att man från att ha sett på det här fullständigt egoistiskt, liksom, nej, jag kommer aldrig bli arbetslös, därför är jag inte med i facket. I bästa fall kan ju det här leda till att okej, fackföreningar handlar inte om att jag kommer att bli arbetslös, utan det är en slags en omsorg om det gemensamma, att vi måste, ja, mer av ett klasstänkande. Ja, det är väl det man kan hoppas på, att själva relationen mellan individ och det gemensamma blir liksom omdefinierat i folks allmänna medvetande. Det är väl, jag vet inte, jag brukar sällan vara så optimistisk, men det kanske man kan hoppas på, kanske sådär, om någonting ska kunna bli bättre av det här.
Förra veckan pratade vi mycket om liksom den auktoritära statens comeback då med övervakning och det här och kontroll och så, men jag vet inte. Det är svårt att se att man ska komma ur den här krisen och inte förstå värdet av folkhälsoinsatser, ha en bättre liksom beredskap inom vården. Nu pratar vi mycket om hemtjänsten, den här otroliga sårbarheten som finns i omsorg, hälso-, sjukvård och omsorgssektorer. Det är svårt att se att vi skulle kunna kliva ur det här och inte liksom uppvärdera den delen av samhällslivet ändå. Så att det är ju positivt, kanske.
Samtidigt har vi sen förra avsnittet spelats in har vi ju sett demokratin rullas tillbaka på flera håll, inte minst i Ungern där Viktor Orbán har tagit kommandot och visserligen skaffat sig lagar som påminner om andra europeiska länder, men utan en bortre tidsgräns och med väldigt mycket polisiära insatser. Det är förbjudet att kritisera regeringens virusbekämpning och han själv sitter som någon sorts diktator nu på obestämd framtid. Och det är ju liksom den här frågan som du var inne på alldeles nyss. Liksom, är en sån här kris, fungerar den med demokrati överhuvudtaget? Det går ju inte att rösta om hur man stoppar virusspridning.
Jag tror det. Alltså jag är kanske lite mer optimistisk där också. Eller optimistisk är det nog helt fel ord. Men jag tänker med Ungern, alltså det var ju en väg man var inne på redan innan, så att säga. Sen är det klart att man alltid utnyttjar en despot eller en auktoritär ledare kommer alltid utnyttja en kris att befästa sin position. Men det är inte liksom en vändning som har skett i Ungern, utan en fortsättning på någonting. Och jag måste säga att jag tycker nog ändå inte att det svar man har sett i länder som Sverige eller Norge eller Danmark, det är svårt att beskriva det som liksom riktigt auktoritära. Det är ju en krispolitik.
Stefan Löfven vill ju bli diktator. Jag använder det ordet väldigt generöst, därför att diktatorsämbetet är ju väldigt gammalt. Från antikens Rom, i kristider utser man en person med oinskränkt makt som får ta kommandot, och sen så förlorar man den makten efter, i bästa fall. Så funkar det aldrig i Rom, och så har det inte funkat med diktatorer sedan dess heller, utan ja, vi vet alla vem en diktator är. Men Löfven vill ha mer makt helt enkelt, men han har fått backa. Mm. Vad är det som har hänt egentligen?
Han fick stryk i lagrådet, och det är väl ändå en ganska... Då kan man ju tycka att liksom demokratins institutioner håller
sånt
ganska bra.
Sånt gillar man ju, när liksom byråkraterna säger ifrån. Att bara, nej, det här går inte, Stefan, nu får du backa.
Men jag är nog inte heller så bekymrad över det där, i alla fall inte om man ser till Sverige. Men det är klart, det är rätt anmärkningsvärt nu. Ja, inte bara Ungern, utan Frankrike och sådana länder, och Macron deklarerar krig och så vidare mot hela... Men jag gick tillbaka och läste lite Jorgo Agamben här nu igår kväll, och hans idé om undantagstillståndet, som ju går ut på, det här är saker han skrev på 90-talet och så, att alltså den moderna demokratin, alltså undantagstillståndet är inte någon slags motsats till demokratin, utan egentligen en förutsättning för moderna demokratin. Så den ligger liksom närmare,
really?
Än vad vi tror då, va? Att det alltid har varit så hur den moderna moderna demokratins uppkomst eller så, va? Så att sen och det är ju rätt, jag menar, det är rätt komplicerade resonemang om Aristoteles, och det är biopolitik och det är distinktion mellan zoo och bios och så vidare, men det är väl samma jobb. Jag tycker att det är väl någonting som blir synligt, i att han har en poäng när det här händer, att det är så nära ändå till att ta det steget, att ja, nu inskränker vi det här, nu får alla stanna hemma nu, och det liksom, det går så där genom ett litet dekret, så är vi där, va?
För mig är det ett tecken på att demokratin är så oerhört skör, att den är den här lilla plantan som vi måste pyssla om varje dag och noga putsa och beskära, eller inte beskära, det var fel liknelse, men ta hand om helt enkelt. Han ser att det är någon sorts kommunicerande kärl här, att vi liksom behöver undantagstillståndet för att förstå demokratin, eller
nej. Tvärtom, det är snarare ett slags kritik då av att det totalitära ligger väldigt nära, och det finns en stor fara hela tiden, va? Så det är på ett sätt en kritik av den liberala och moderna demokratin som inte är så stabil och stark som vi kanske slår oss för bröstet och tror i vanliga fall.
Men då, det här leder oss in på den känsliga frågan om, har vi överreagerat helt enkelt? Göran Greider skriver i Aftonbladet Kultur idag en väldigt rörande text om sin mor. Han har nämligen förlorat sin egen mamma i corona. Hon dog bara häromdagen. Och ändå känner han sig tvungen att ställa frågan om Trump och Bolsonaro har rätt när de säger att åtgärderna mot coronaviruset kan leda till fler döda än viruset i sig. Och vi måste tänka framåt helt enkelt, skriver han. Vad tror ni?
Men det är svårt. Jag tänkte på, apropå Agamben, så har han ju varit ute i diskussionen i Italien. Han var väldigt tidigt ute och debatterade just undantagstillståndet i Italien, och hade liksom analysen att den här coronaviruset är inte värre än en vanlig influensa. Och med den argumentationen så blev ju svaret liksom omåttligt oproportionerligt, givetvis. Sen får man ju säga då att han hade fel i det grundantagandet, för den här sjukdomen är ju mycket, mycket värre och mer dödlig än en vanlig influensa. Sen är fortfarande frågan kvar om svaret är proportionerligt eller om det är en överreaktion. Jag vet inte om det är rätt ord, men ja, det kanske det är. Men jag tror ju att Greider har rätt i grunden att de här konsekvenserna vi ser, vi pratade ju om det, arbetslösa, men också, jag vet inte om ni läste i, om ni har läst skildringar från vad som sker i Indien nu till exempel, där människor i hundratusentals liksom drivs från sina hem, gästarbetare som inte kan komma tillbaka till Nepal, vi pratade lite om det förra veckan. Den här krisen har ju inte slagit ordentligt till heller i de länder som är som allra mest sårbara. Men å andra sidan, där är det ju sjukdomen i sig och inte svaret som kommer att vara det som förstör ekonomierna. Jag vet inte. Jag tror nog hittills att... Jag vet inte. Nu verkar det ju som att man i Europa börjar liksom, kommer börja lätta på restriktioner. I Danmark pratar man om det, i Österrike, lite grann i Tyskland. Jag vet inte, det är så himla svårt att säga. Det jag tänkte på det du pratade om tidigare, Martin, är att den här sjukdomen skär på så många sätt och utifrån ett klassperspektiv. Det ena är att den verkar ju döda oproportionerligt många i människor som inte kan då själv isolera på grund av att de har arbete, antingen som har arbete, tjänstyrken som gör att de måste röra sig på ett annat sätt, eller att man lever väldigt trångt, trångboddhet. Så det finns en klassdimension i vem som dör. Mm. Det finns också en klassdimension i, och nu är jag verkligen ute och provpratar här, men det finns också en klassdimension i vilka som förespråkar de här väldigt... liksom den här brutala nedstängningen. Jag uppfattar att det är ganska ofta människor som själva har ett, kanske ett jobb som de kommer kunna gå tillbaka till sen. Säkra anställningar, kanske en stor lägenhet där det inte är så svårt att sitta i vecka efter vecka efter vecka efter vecka. Och de som nu, om man tittar i södra Italien, bryter isoleringen, det är ju människor som inte står ut att sitta på grund av trångboddhet eller att man är rädd helt enkelt. Så det finns ju en klassdimension i vilka som klarar liksom isoleringen också under en period.
Som inte kan sköta sitt skolarbete i sitt hem eller vad som helst. Nej, och samtidigt finns det ju rapporter om hur människor med obegränsade resurser isolerar sig och bosätter sig i The Hamptons norr om New York. Jag har ju upplevt en enormt inflöde av väldigt rika människor som nu försöker isolera sig och sånt där.
Så på individnivå är ju viruset demokratiskt, för det är klart det kan drabba vem som helst, även Boris Johnson, men på gruppnivå så är det ju självklart, verkar ju, är det väldigt tydligt så att det slår hårt mot hårdare mot utifrån en liksom klassdimension då.
Och samtidigt så finns det väl, och då tittar jag inte globalt utan mer i förorten där jag befinner mig, sådär att det kanske det finns väl en grupp eller samhällsklasser som nästan har mer akuta problem att hantera än risken för att bli smittad. Liksom. Att han känns att livet pågår lite mer som vanligt här än inne i Stockholm City eller så. Men jag tänker på, jag tyckte också Göran Greiders artikel är lysande, tycker jag. Han beskriver ju dilemmat här, men jag tänker också att det finns någonting, vi har någon slags, och det kanske vi måste, framförallt politiker, man måste ju liksom försöka hitta någon slags balans här mellan ekonomi och överlevnad, eller marknad och folkhälsa och så vidare, men det kanske inte är möjligt, om man nu säger så. Liksom. Vi har där återigen den här naturbehärskningen, tron på framsteget, att vi kan hantera och administrera alla problem och lösa. Och vi befinner oss i en situation där det inte riktigt går. Men ja, kommer medlen att döda fler än sjukdomen. Jag tycker jag håller nog med Greider rätt mycket om det han säger.
Jag tror ju lite mer på liksom social ingenjörskonst och stadsplanering. Det är därför ni sitter så tryggt där ute i förorten. Förorten är det bättre ställe att bo på när ett virus sprids. Det är längre mellan husen.
Liksom. Så länge man är 2-3 människor i en trea, ja, men så länge man är 10 stycken i en tvåa.
Precis, och det är ju skillnad.
Så är det inte riktigt samma sak kanske.
Men städerna är ju onekligen problemet när det kommer till virus. Och det har det väl alltid varit.
Fast om man får invända lite mot det resonemanget, jag undrar vad som skulle, vad blir det för samhälle, om vi, kontrakt då mellan, vi pratar om liksom relationen mellan stat och individ. Säg att ett hypotetiskt scenario där Sverige inte hade gjort någonting. Man säger, nej men vi låter det här, ja det får bli flockimmunitet, vi tänker inte göra någonting, samhällslivet får pågå. Vad händer då i relationen mellan stat och medborgare, när medborgare upplever att ingenting görs för att skydda liv och hälsa? Så jag tror också att jag tror att det är en omöjlighet i ett demokratiskt samhälle att politikerna inte svarar på ett sånt som man upplever då ett väldigt starkt hot. Så att det blir, ja, du pratar om den här balanspunkten, och det som du säger Anders, att man kan inte liksom argumentera med ett virus och det på något sätt går utanför de normala problemen som vi hanterar. Men jag tror inte att det överhuvudtaget hade varit ett alternativ att inte göra någonting. Och om man hade gjort det så tror jag att det hade lett till en enorm förtroendekris.
Det tror jag du har rätt i. Men det jag tycker Sverige har gjort så oerhört bra, till skillnad från andra länder, det är att inte blanda in polis och rättsväsende i virusbekämpningen på samma sätt. Vi kommer med rekommendationer och påbud, men du fängslas inte, bötfälls inte. Polisen är inte ute på gatorna och jagar människor som rör sig i grupp och sådana saker, vilket händer i andra länder.
Du bötfälls väl om du har en sammankomst med fler än 50 personer i och för sig? Det är ju inte en rekommendation.
Men jag har än så länge inte hört talas om någon som har åkt ut för det.
Nej, men det finns ju där, så att säga.
Det finns där, och absolut. Men i andra länder så har du ju liksom polispatruller ut på gatorna för att disciplinera folk. Utan vi disciplinerar varann. Och precis, ditt favoritämne, Anders.
Vi är så kontrollerade i förväg kanske, så att disciplinen behövs inte om man uttrycker det sådana termer.
Är det så? Är svenskan helt enkelt mer kontrollerad?
Men om man ska gå till, vi nämnde väl den förra gången, Adelös text om kontrollsamhället, att jag funderar lite på det där. Men om det finns en slags, vi har två sätt att styra här. Vi har disciplinen som handlar om att stänga in folk i fängelser eller institutioner och så vidare, polis och så vidare. Eller vi har kontrollen där vi på ett sätt själva då genom våra, vi är inte ens individer, vi är individueller som liksom utövar, vi kontrolleras på ett sätt i en slags, att disciplinen behövs inte. Vi har våra appar och så vidare där vi där liksom som styr oss. Och det kanske, ja, men det kanske är mindre behov av den här starka staten då i Sverige än vad det uppenbarligen är i Italien eller så. Jag vet inte, men
jag tror jag var ute och rörde mig på stan i fredags, och de enda jag såg ute på stan var gymnasieelever, förutom mig själv. Och gäng, och med gäng menar jag gymnasieelever som ser läskiga ut, alltså typ 17-åriga killar i grupp. Så det känns lite som att stadens, den sociala kontrollen har släppt lite på gatorna. Vi sitter och disciplinerar varandra i sociala medier istället och skammar varandra om man har gjort något, brutit mot reglementet. Men på gatorna är det fritt blås.
Ja, men det tänker jag på. Jag tror det finns ett missförstånd. Vi pratar så mycket om att svenskar har ett så högt förtroende för staten, och det är därför man liksom så villigt, det handlar om tillit, men jag tror att det handlar mycket mer om plikt och skam. Och att vi är vana vid jantelagen, man är vana att bli kontrollerad av sina grannar och sin, jag vet inte, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, den skötsamma liksom arbetaren, man får inte sticka ut, man ska inte vad för mer, och sociala medier är det perfekta redskapet för att kontrollera varandra utifrån ett plikt- och skamperspektiv. Så jag tror att det är det som är styrkan i vårt samhälle.
Att vi skäms.
Vi är plikten bra på och skammen och den sociala kontrollen. Det handlar inte så mycket om tillit.
Vi måste runda av lite här, men jag tänkte bara avsluta med en fråga som knyter an till kulturen. Hur vi ska berätta om den här tiden. Vi tre har valt att berätta om det här i form av en podcast, och det tror jag är många som väljer de verktygen. Och jag tänkte på att innan coronan bröt ut så kom det en stridström av nyutgivningar och nyöversättningar av dagböcker från om tiden innan förintelsen och hur liksom Nazityskland väckte fram och sådana saker. Helt enkelt vittneslitteratur från andra världskriget. Är det det vi kommer att se framför oss? Är det som kommer att ske nu? Kommer vi att se, är det liksom autofiktionen, dagbokskrivandet, är det det som kommer att bli verktyget som kan användas för att förstå den här tiden, för att sammanfatta den här tiden? För jag tycker att de stora liksom monografierna, de stora sammanfattande böckerna, de blir ofantligt svåra att göra i ett sånt här informationsflöde och i en sån här global kris det här handlar om. Vad tror ni? Har ni någon känsla?
När du beskriver det så låter det rätt rimligt att det finns någonting som talar för dagboksformens alltså att den är adekvat i den här situationen. Sen jag tror att det alltid här möjligheten att förstå och beskriva en situation, säga någonting sant om den, är väldigt svårt när man är mitt uppe i den. Jag tror att det kanske behövs distans på ett sätt för att kunna, det kanske är först om 20 år någon kan beskriva vad coronakrisen egentligen var liksom, eller säga någonting, avslöja den, eller om man säger så. Men ja, svårt.
Jag tror podden är den perfekta spegeln.
Det är ju en bra spegel. Och där blir jag lite rädd om litteraturen ens överlever det här. Är det här liksom det ögonblick i tiden då vi lämnar liksom den skrivna texten bakom oss, övergår till liksom videokonferenssamhället?
Nej, det tror jag inte alls. Jag tror tvärtom. Jag tror att vi kommer kliva ur det här och vara otroligt trötta på den här tvådimensionella skärmen som vi har framför oss, och vill jag ha mer, både mer liksom kropp men också mer verklighetsflykt eller fördjupning. Jag tror tvärtom. Jag tror att det blir en renässans för litteraturen och det som inte är bara det snabba flödet som vi nu sitter i allihopa.
Nej. Men jag ser flera som har försökt liksom se på det här dokumenterande anslaget. Jag vet, Svenska Dagbladet bjuder in läsarna så här, dokumentera den tid du ser omkring dig. Jag tror Stadsmuseet gör samma sak. Aftonbladet, vi har en sjuksyra som heter Charlotte Wikholm som skriver dagbok.
Aftonbladet Kultur har karantänbloggen med Anna Andersson.
Vi har karantänbloggen med Anna Andersson och ja, andra kolumnister som också kommer.
Men det handlar väl om att dela stunden, tänker jag. Det handlar om att dela dramatiken och ensamheten och isoleringen nu, och att försöka få rätt på sig själv och sin egen oro, tror jag, just nu.
Men där måste det väl kunna slå, lite som du var inne på precis, Karin, att litteraturen har någon slags attraktionskraft i att gå in i någonting annat och slippa den här stunden också. Att, ja, men är det inte rätt idealiskt att försjunka i någon gammal 1800-talsroman eller vad som helst, tänker jag. Man har ju tid.
Inte alla, jag kan skicka med ett medskick från min terapeut som sa att det sämsta man kan göra nu är att sitta på sociala medier. Om man vill må bra. Då är det en roman. Hon tyckte absolut, om man klarar att fokusera, att romanläsningar att rekommendera. Rent terapeutiskt alltså.
Det tror jag också. Jag tror i och för sig att den här tiden kommer att prägla kulturen och litteraturen väldigt starkt. Jag vet bara inte hur. Men vi får ta reda på det. Kanske i nästa avsnitt av Vi tvår våra händer. Aftonbladet Kulturs karantän. Podcast. Tack Anders Johansson, tack Karin Pettersson, tack mig själv, Martin Ågård. Vi ses väl snart igen, eller hur?
Vi hörs.
Ja,
vi hörs. Hej då.
Hej, hej.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.